Innan jag går in i predikan, jag blev lite upprörd över en artikel jag läste häromdagen i Dagen. Det var en församling på ort X där det stod att de vill nå de yngre i samhället så de skulle slänga ut alla äldre medlemmar. Ja, man funderar. Jag vill bara säga det, om någon tror någonting annat, vill bara säga i Sion så älskar vi våra äldre vänner. Ge de äldre en liten applåd tycker jag. Och du får nu själv komma på om du tyckte att den applåden var till dig eller inte, men jag tänkte att jag tog den lite till mig också. Jag skulle predika idag med en sak som är mig väldigt nära hjärtat. Och vi läser bibeltexten från Romarbrevet 10, vers 8, lite framåt. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det så skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Det finns få saker som gör församlingsmedlemmar så nervösa som någon talar om att vi ska gå ut med de goda nyheterna. Jag kan säga 20 års erfarenhet. Det är säkert att gå på bönemöten tycker många, men det är skrämselhicka deluxe om jag skulle säga till dig, och det kommer jag snart att göra, att du ska det här året predika om Jesus till någon människa i din närhet. Därför så ska vi ägna några tankar åt det den här kvällen. Först lite bakgrund om evangelium. Kanske flera av er har hört det, men evangelium betyder ju de glada nyheterna. Alltså det är någonting positivt att berätta om Jesus. Det är inte bara doom and gloom, utan det är uppåt. Högkonjunktur, det är någonting, ett positivt budskap man kommer med när vi kommer med evangelium. Den profetia som Jesus läser upp om sig själv i begynnelsen av hans tjänst bekräftar detta då han citerar Jesaja om att han ska förkunna ett glädjens budskap till de fångna. Jag skulle idag försöka och lite vilja upplysa dig om vad jag tror att evangelium på riktigt handlar om. Att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Att det kristna livet är en gåva från Gud. Och att det liv som Gud har tänkt dig att leva, det är ett liv i frihet i Kristus. Ibland är det besynnerligt att tala om vad betyder det här att vara fri i Kristus. Man kan bli lite förvirrad själv i alla fall. Att vad betyder det att vara fri i Kristus? Mycket att säga om det, men några tankar har jag i alla fall. Och jag tänker, eller jag får ju såna här kommentarer, ibland måste jag upplysa församlingen och mig själv om det, men jag får ibland såna här kommentarer att evangelium är ett budskap enbart för de starka, de muskulösa, de som hoppar och pumpar på gymmet och så vidare. Och det fungerar, evangelium fungerar bara när ditt liv är högkonjunktur, hör man ibland. Och jag blir alltid förvånad, och jag har sagt det flera gånger härifrån, av dessa kommentarer. Det är just på grund av att våra liv är ofullkomliga som vi är beroende av att påminnas, att lyssna, att enbart i Kristus finns den glädje och frihet som du och jag längtar efter. Det är ingenting som du presterar, utan det är någonting som du bara får när du är, lyssna igen, i Kristus. När du låter dig förvandlas av honom. Som den här glädjen, den här friheten, den här saligheten, den här, det obeskrivbara äger rum. Jag vet inte om du någon gång har blivit frälst. Jag har blivit det en gång. Och det som händer när man blir kristen frälst, som det betyder förvandlad, räddad, det är på något sätt att man upplever att man får någonting äntligen tag på som man själv inte har lyckats prestera fram. Du får det alltså från himmelen. Du får det från Gud, och det är en gåva till dig som du tar emot. Och det är just därför den här friheten, den närmar sig lite essens. Alltså det essentiala, när Paulus och Silas, som jag mumlade om för någon vecka sedan, när de är i fängelsehålan, misshandlade, halvt torterade och brister ut i lovsång i fängelsehålan. Det där livet behandlar dig fel och allting är bara emot dig. Människorna behandlar dig fel, människorna till och med misshandlar dig, människor gör dig illa. Och du då i den stunden kan prisa Jesus med upplyfta händer i tacksamhet till att han har frälst dig. Det är friheten i Kristus. Det är gåvan från Gud. För det är ingenting som vi kan göra, prestera. Det är bara någonting vi kan ta emot från himlen. Vi var på pingstpastor här, jag och Lilian och en par andra gelikar, för ett par veckor sedan. Och där berättades det om en historia som utspelade sig under andra världskriget. Nazisterna hade ockuperat en by. Och en dag var det någon som kom och stal en del vapen från den här byn. Och tyskarna blev vansinniga över detta och sa att ifall inte vapnen returnerades inom midnatt så skulle 5 personer avrättas. Ända tills vapnena kom tillbaka. Inget vapen hade returnerats i midnatt, så då vid den tidpunkten så kallar man fram hela byn. Och så plockar man fram 5 personer som man knäppte ihjäl. Och så skulle de plocka fram 5 till. Då plötsligt händer det märkligt. En grupp med människor faller på knän och börjar sjunga sånger och lovsånger till Gud. Och då detta inträffar så blir det helt tyst på platsen. Och till och med de argsinta vakthundarna som var med där och skällde och härjas blev tysta. Och den här militärofficären blev helt stum och paff. Så de avbröt hela den här avrättningsprocessen och lät hela byn gå hem. Och jag tänker vad det kan leda till när vi förstår friheten i Kristus. Allting är emot oss. Allting, hela världen kan, vi kan till och med ha en pistol riktad emot oss. Men i den stunden så bara faller man på sina knän och så lyfter man upp händerna till honom som är över världen. Som har övervunnit världen. Som är starkare än världen. Som har förmåga att vända allt minus till någonting positivt. Det är friheten i Kristus. Han som förmår göra långt mera än vi kan tänka ut och be. Det är när vi kan vända oss till honom. Oberoende av stormarna runt omkring oss. Och lyfta våra händer till himmelen. Det är friheten i Kristus. Och det är det som jag tror Vasa behöver få ta del av. För det är någonting så fascinerande som inträffar med människor som får ta emot och förstå evangeliums hemlighet. Jag vill påminna dig om dessa 3 sanningar som jag också nämnde här om veckan. Nämligen att vi är rättfärdiga genom tron på Gud. Vi är friköpta genom Jesus och våra syndare försonade genom honom. När vi förstår dessa 3 saker, det är någonting som händer med oss. det på något sätt att vi stiger in i en helt annan värld där mitt allt med världens variabler av fysiska lagar och sätt hur vi ska leva dem på något sätt tina bort och vi går in i Guds rike där andra sorts lagar och funktioner äger rum. Inte någon eskapism eller dualism där vi ska bara fly från världen utan vi är i världen och gör Guds rike där i. Vi kan vara agenter, så jag tror C.S. Lewis som använder den benämningen. Vi är agenter i den här världen och gör en skillnad i världen genom Jesu Kristi ande. Och jag tänker så här, eller en man som har fascinerat mig mycket. Det är en man som hette Sir Nicholas Winton. Född 19 maj 1909. Han dog bara för några år sedan, blev en bra bit över 100, 106 eller någonting i den stilen. Han föddes i en förort i London och gjorde ganska snabbt en karriär inom finansvärlden. Men det han kom att bli känd för är vad han gjorde strax innan andra världskriget stod till med all kraft. Vi hörde Fredrik berätta att i den här veckan eller den här dagarna firar vi minnet av befrielsen av Auschwitz, dessa fasansfulla krafter som var i rörelse. Och då vi ser oss så glada att vi alltid vill stå med och välsigna Guds egendomsfolk som vi tror på. Att vi har fått frälsningen av en gåva från Gud tack vare judarna. Och vi är tacksamma över det. Det brukar jag tänka på ganska regelbundet. Men Sir Nicholas, han såg tidigt vilka fasor som judarna utsattes för i nazismens rike. Och han insåg att någonting behövde göras. Så tillsammans med en vän så lyckades han med bedriften att rädda 669 judiska barn från förintelsen. Han smugglade ut dem. Och så skaffade han ett hem i England till alla de här barnen. Så alla barn växte upp i England och många idag, så läste in mig på, så vet inte än idag att de blev räddade. Han förde namn i en bok där han skrev ner alla de här namnen, de här barnen, så gömde han boken. Det är långt ifrån vad vissa jag skulle göra. Hans fru visste inte ens om det här. Så hans fru höll på att städa någon gång där på slutet av 70-talet. Så hittade han den här boken. Och jag som en god fru gör, satt han på plats och frågade vad det är för bok. Vad är det för namn som du har skrivit, alla dessa hundratals namn. Så gör han som en god man då gör, han bekänner. Och berättar till sin fru sanningen, att han har gömt och räddat de här barnen. Och fört in dem i en trygg framtid. Och frun då, som inte ska säga någonting mer om det, men hon går ju till pressen och kontaktar till exempel bland annat då BBC som uppmärksammar detta. Och de ordnade till och med en show där de bjöd in Nicholas att berätta om denna episod. Mitt i showen så frågar sig plötsligt programledaren att finns det någon i detta rum som har Nicholas att tacka för att det är liv idag? Varav cirka 20 personer reser sig upp. Medan Nicholas torkar en tår av tacksamhet. Man säger att ännu idag är hälften av människorna som Sir Nicholas räddade troligen helt omedvetna om att de blev räddade från en säker död. Och jag tänker på denna fascinerande berättelse och detta hjältedåd. Så slår det mig hur lika Guds räddningsplan för oss människor är. Alla människor är friköpta, men tyvärr allt för få har fått ta emot gåvan från Gud, frälsningens gåva. Och här tror jag att du och jag kommer in i bilden. Paulus frågar sig att hur ska någon kunna tro om ingen predikar? Jag känner mig, och det vet de flesta som känner mig mer än 2%, att jag är ingen evangelist. Jag blir nervös när mer än en person i samma rum som mig. Mig är själv inkluderad. Och går helst gärna i det där hörnet när mötet ska börja. Men alltid varenda söndag tar jag ett beslut i mitt liv att jag ska inte hälsa på de flesta människor hinner hälsa på. Och det steg utanför min så kallade Anders Olinska bekvämlighetszonen. Och den är väldigt så snäv. Nu gick jag ut ur den. Och varför gör man de här sakerna? Jo, men det är någonting inom en som driver en och gör ibland de här obekväma sakerna. Och i mitt liv tror jag i alla fall att det är Guds ande som driver en att gå ut och berätta ibland om Jesus. För trots att jag inte ser mig överhuvudtaget som någon evangelist så får man ibland förmånen att berätta om Jesus till människor som inte har hört om honom tidigare. Och för min del i alla fall så är det någonting av det vackraste som jag kan vara med om. Att förklara Guds kärlek och frälsningsplan till en människa som är intresserad. Men det finns människor ibland som inte är intresserade, de har man ju hört och sett. Men det finns också människor som är intresserade, som vill hitta meningen med livet. Jag menar, man kan ju bara läsa tidningar och se alla horoskop och alla andra kurser och meditationscentrar och plopp och högar och svamp allt möjligt man håller på med. För att bara säga att det finns en längtan hos människor idag att finna vägen, sanningen och livet som är Jesus. Jag ska säga er sanningen idag. Jag tror att i Vasa så har vi människor som aldrig hört Jesus evangelium, Guds frälsningsplan. Och vad vi behöver människor som säger till Jesus: här är jag, sänd mig. Här är jag, använd mig. Jag tror att det är någonting som händer med oss, eller borde hända med oss, när vi får den helige ande över oss. Det är att vi går ut, inte att vi stänger in, utan att vi går ut med de glada nyheterna. Jag tror att Vasa skulle må bra av att få erfara människor som har en brinnande längtan att se människor få sina liv förvandlade. Alltså, det måste finnas någon i alla fall här inne som vill se någon komma till tro. Hoppas i alla fall. Att det finns någon som har lidit sin passion över att det finns 60 000 plus människor som är på väg till helvete om vi nu talar lite svartvita språk här. Någonting borde hända med oss. Hjärtat borde bulta lite hårdare. Tänk om det är jag som Gud har tänkt att ska använda för person X eller Y ska få sina liv förvandlade, evigt räddade. Och man står en dag i himlen med alla de heliga, rentvättade genom Jesu blod. Och ser man människor som är där tack vare att du en gång var frimodig och gick ut ur din bekvämlighetszon. För du älskade Jesus och därför att du älskade honom så började du också älska människorna runt omkring dig. Jag tror inte att det går att älska Gud utan att älska människorna som är runt omkring dig. Men det behöver inte, jag vet inte ens varför man måste säga den här meningen, men det behöver ju inte handla om människor som behärskar varenda teologisk krumelur. Men det behöver vara människor som är fyllda av den helige ande. Ett av de tydligaste tecknen av att vara fylld av Guds ande är just att vi får en brinnande längtan av att gå ut med de goda nyheterna om Jesus. Jag tänker på Apostlagärningarna 4. Några två intressanta verser här. Står det om Petrus så här: när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket. Jag vet inte om man märker det när man ser på sådana, men det gjorde de i alla fall. Så blev de förvånade. Och det kommer en intressant detalj. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Man funderar, varför är du så frimodig när du är en olärd man eller kvinna? Och så kan folk bli lite fundersamma och förvånade. Men så kommer de ihåg, ja men du har ju varit med Jesus. När vi är med Jesus så händer det någonting med vår frimodighet. Och så är den här välkända bönen de har, när de har blivit lite förföljda där. Säger de så här: och nu Herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. När det bett skakades platsen där det var samlade och det uppfylldes alla av den helige ande. Vad bra bönemöte. Alla uppfylldes av den helige ande. Och det förkunnade resultatet av att de blev uppfyllda av den helige ande var detta. Och det förkunnade Guds ord med frimodighet. Hebreerbrevet 10:35. Kasta inte bort er frimodighet som ger er stor lön. Jag tror att det som händer med en människa som uppfylls av den helige ande är att man själv vill uppfylla missionsbefallningen. Säger den igen, för det var ganska bra. Det som händer med en människa som uppfylls av den helige ande, som det leder till att man själv vill uppfylla missionsbefallningen. Alltså att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Jag tror det finns två enkla steg. Första, omvänd dig till Jesus och få dina synder förlåtna. Sen är det skriven en annan rad på punkt 2, men så i någon feber, Jesus möter oss överallt. I någon feber stinstund så somnar jag under predik och förberedelsen och upplever du Jesus själv kommer och ändra punkt 2. Jag har sagt någonting annat som inte vill säga högt här, men då sa han att lösningen är att man ska följa mig. Det måste vara bra om Jesus sa det. Följ Jesus, så ska han göra dig till människofiskare. Så ni får våra synder förlåtna och vi vrider om vår radare till att nu följer jag Jesus. Har ni använt GPS någon gång? Men i början av God Jul var så hade vi telefonkataloger för att hitta till adresserna. Allt var inte bättre förr. Men nu har vi en möjlighet genom den helige ande att veta vart ska vi gå. För anden vittnar om Jesus. Jesus har ju lite att göra med fadern. Så vi har hela paketet i full rörelse när vi följer honom genom anden i oss. Så jag tror vad Sion ska göra 2020. Vi behöver omvända oss till honom. Vi får våra synder förlåtna. Bli uppfyllda av den helige ande. Men också så behöver vi kalibrera om vårt sinne. Och säga Jesus, jag vill följa dig så att du kan göra mig till människofiskare. Och här kommer avrundningen, lovsångsteamet kan den komma upp hit och förbereda sig för avslutande trudelutter. Men här är en utmaning till mig. Den här utmanar mig själv först och främst. Om någon annan vill vara med får ni vara det. Med en dröm att 2020 skulle varenda en av oss i församlingen på ett relationellt plan få vittna om Jesus till en ny människa. Att vi alla i det här rummet och utanför rummet ska få berätta om Jesus till en ny människa. En ny människa. Och jag tror det börjar inte på annat sätt än att vi på nytt överlåter oss, överlämnar oss till honom. En människa. Ja, men jag är inte bra på det, men inte jag är bra på det heller. För det är inte vi som gör det. Det är han som är bra på det. Och vi är bara med på ett hörn. Jag kommer ha en utmaning till oss idag. Vill du vara med på något sätt? Inte behöver du göra det här. Om du som mig behöver hjälp med den här utmaningen, så kom fram, böj dina knän inför Jesus. För vi bara överlåter oss till honom och säger till Jesus, jag vill vara en människofiskare för dig. Så att vi kan rädda de här 60,000 plus människorna. Eller Gud, vi får vara med så att Gud får rädda dem i de villiga hjärtan. För det enda Gud behöver det mer villiga hjärtan. Som är villiga att göra en skillnad i den här staden för hans namns skull. Så att han blir ärad. Så att vi i alla fall får förvalta de talenterna som han gav oss. Vi ska lovsjunga tillsammans, ledning av Rälsa som leder idag kanske. Och när vi gör det, om du bara känner, du får böja dina knän i bänken och vill komma hit fram och böja dina knän, ska jag bara vilja att vi har en helig stund där vi bara kan överlämna oss till Jesus. Om det är bekvämt eller obekvämt för dig. Så att vi bara får vara med och gör en skillnad i den staden som Gud älskar och som vi älskar. Och det bästa vi kan ge till Vasa, det brinnande hjärtan, passionerade för honom. Låt oss be en bön ännu.